att ett bra upplägg med något, någonting, nätverket ingen är illegal, börjar smuggla svensk medelklass till Thailand för att de är papperslösa.
Mm.
Att det vore en jätterolig sketch.
Mm. Absolut.
Som man kunde göra.
På semester alltså.
Vad sa du? Ja,
man ska smuggla dem på semester.
Mm.
Kanske nu då i
de får
på sommaren att de ska få åka till Nice.
De har precis. De har olika lägenheter i Nice där de gömmer svensk medelklass.
Just det. Så att de ska kunna liksom ändå vara i Nice. Och...
Mm. Den som vill semestra i Nice har inget val. Ingen människa är illegal.
Mm.
Ja, det vore en jätterolig sketch om det svenska passkaoset.
Mm, absolut. Är det samma slags människor som är... Alltså, de är ingen illegal. Ja. Är det så här människor i dreads och
ja.
Sånt? Okay. Mm.
Ja.
I sketchen.
Mm. Det är så här i sketchen.
Mm. Monica och Tommy måste av humanitära skäl vara på den här romantiska, barnfria weekenden i Dublin. Och prova olika ölsorter. Så därför har de riskerat livet för att ha dem i en båt. Liksom kanske i lastutrymmet. För...
Mm.
Eller det här är inte kul. Skatten blir inte roligare. Att fortsätta.
Nej, nej, det kanske är en, det kanske är 15 sekunder lång sketch ungefär.
Okej, okay. Det blir för att det långt bara den här bild... Det är liksom, det håller inte för flera olika exempel.
Vi säger välkomna till ännu ett avsnitt av Stormens utveckling. På plats i Malmö musikstudio är jag, Ola, och du, Liv.
Hej.
Hallå, du ska prata sen om magiska svampar och hur synen på droger förändras.
Mm.
Men först då så ska jag prata lite här nu. Och jag ska prata lite om huruvida samtiden är unikt dum.
Mm.
Eller är den varken mer eller mindre dum än förut?
Mm.
När man ser på en partiledardebatt eller följer partipolitiken till exempel idag.
Mm.
Verkar det vara unikt dumt?
Eller bara lika dumt som det har alltid varit?
Ja.
Eller mer smart? Eller det kommer du inte ha med som alternativ?
Nej, det har jag inte. Nej. Har jag inte. Nej. Det känns kanske lite som att... när man ser, eller det jag tycker att se på partiledardebatter att det är lite grann som att se på det här gift vid första ögonkastet. Att det går inte. Att... man klarar 30 till 90 sekunder kanske eller sånt där. Det är hela tiden, varför är det här igen på TV? Nu är det här igen på TV. Att de har samlat världens värsta människor och Nooshi Dadgostar i ett rum. Nej, men jag vet inte. Nej, men är det till exempel, är det unikt dumt det här med misstroendevotumet som pågår nu? Eller också, som verkar ha blivit avskrivet nu. Det verkar inte bli något av det. Men det har pågått i några dagar. Vi spelar in nu tisdag, så att jag tror att det kom nyheter nu att det inte blir något av med misstroendevotumet. Mm-hmm. Det är att högern har krävt justitieminister Morgan Johanssons avgång.
Mm.
Det är det det har handlat om. Och ja, men även många till höger verkar tycka att det här har varit rätt dumt och meningslöst. Att det är mer, jag menar, det är mer frågan om någon sån här katarsis. Att vi har ingen aning om hur vi snabbt ska lösa problemen med skjutningar och gängvåld. Och i brist på det då så vill vi sparka justitieministern. Men att det är såklart, det är rätt uppenbart för de flesta att det är djupgående strukturella problem. Och siffran för antalet skjutningar är inte avhängig vilken gubbe eller tant som har suttit på den posten de senaste åren.
Tänk om det blir så när han, om han skulle avgå att liksom nästa dag så skulle all gängkriminalitet vara borta. Det skulle ändå vara coolt om det var så då, liksom att man vaknar nästa morgon och alla liksom hade det så här, gick och lämnade in sina vapen och det liksom, solen gick upp igen och...
Mm. Just det, blomman, eller som när man sticker svärdet i Riddar Katos hjärta.
Mm, precis.
Att det bara är så om man avskedar Morgan Johansson.
Mm. För hade det kunnat vara så att folk som har varit gängkriminella liksom läses upp och sen istället bara har på sig så här liksom en kanske en piqué-skjorta och tar liksom kanske sin golfbag och bara går iväg till golfbanan och spelar några hål, eller kanske har blivit en trevlig egenföretagare, eller liksom att de skulle ha liksom bara alltså att de skulle förvandlas till en annan slags människa på natten, mellan liksom att, eller sekunden han liksom får pappret att han avgår.
Ja, men det är ju inte så då.
Nej.
Det är inte så. Men det kanske ändå är en katarsis. Mm. Bara att få göra det. Alltså det, de vill bara göra något. Då får man göra det man kan liksom. Ja. Då, även om det kanske inte gör så stor skillnad. Men man kanske bara kan ha det som en årlig ritual och festival. Att vi sparkar justitieministern i raseri över gängvåldet.
Mm.
Att det i år får Morgan Johansson tåga med en sån där bockpläd på huvudet genom Gamla stan.
Mm.
Medan vi kastar ut en frukt på honom.
Mm.
Och nästa år får Johan Forssell göra det och så vidare. Det kan ju ändå fylla någon slags funktion kanske på
absolut.
Ett sånt socialpsykologiskt plan eller vad man ska säga. Men jag vet inte ifall detta, skitsamma, det var ett stickspår. Det var väl egentligen då om hur vidare det är unikt dumt. Det här var bara senaste exemplet på en politisk nyhet, så därför drog jag in den här.
Ja.
Men är det i allmänhet unikt dumt?
Ja.
Är det samma som förut, eller är det här liksom ett exempel på någon ny slags spektakelpolitik som beror på att samtiden opererar under en annan logik och gör politikerna mer benägna att hålla på och larma och polarisera?
Det är en bra fråga.
Ja, men i alla fall, jag skulle komma till var att nyligen publicerades en lång essä i amerikanska tidningen The Atlantic, skriven av den väldigt amerikanska tänkaren Jonathan Haidt.
Mm.
Jag tror jag kan ha nämnt honom någon gång tidigare, kanske något gammalt Lilla Drevet avsnitt. Men han är då en socialpsykolog som varit, jag menar, han har varit som en av de ledande TED-talk och think piece och podcast-gästpersonerna de senaste åren. Som någon sån där amerikansk public intellectual, eller vad man ska kalla det.
Mm.
Och han håller på då mycket med politisk psykologi.
Mm.
Hur vår moraliska intuition fungerar. Att olika människor har olika psykologisk konstitution som gör dem olika benägna att vara mottagliga för olika argument.
Okay.
Vissa kanske mer för konservativa argument
och
andra mer för liberala och så vidare. Man kan säga att han är mer intresserad av sånt än maktanalyser och materialistiska förklaringsmodeller och så vidare. Så det är det jag då menar med att han är väldigt amerikansk.
Mm.
Det är svårartat fall av amerikan är han.
Och är det här att konservativa är mer lättäcklade och sånt? Men det har varit en sån grej.
Mm.
Så att det finns en sån medfödd grej att bli äcklad. När solkrämen är för kladdig. Liksom.
Mm.
När man tar för mycket kall solkräm och sånt, tar på sin tröja.
Ja. Ja, men
och då
det
tycker
väl,
de det är värre än en demokrat.
Det är väl lite åt det hållet. Att han har någon sån bok som heter The Righteous Mind.
Mm.
Som jag läste någon gång för några år sedan. Men precis. Det är väl inte liksom så trubbigt kanske, men det är ju ändå lite, ja, det handlar om det där att vissa har en sån moralisk konstitution där de vill ta ansvar för helheten och ta ansvar och bryr sig om det heliga och sådär, och vissa som har då mer en liberal moralisk konstitution bryr sig bara om orättvisa.
Just det.
Och att man inte ska skada människor.
Mm. Det har väl nått ändå, liksom, det har väl nått de där tankarna. De är inte helt ointressant, eller?
Nej, det är inte...
Det är inte lika dumt som den här misstroendevotumet.
Det är inte... Nej, jag ser inte att jag liksom är så här... Ja, precis. Jag låter lite föraktfull kanske. Men jag menar inte att det är så här 100% fuck off. Jag säger bara att det liksom är extrema nivåer av amerikan som pågår. Ja, men i alla fall då, hans nya essä som kom här, den kom i april nu och publicerades då i The Atlantic. Den har rubriken Why the past 10 years of American life have been uniquely stupid.
Mm.
Varför de senaste 10 åren av amerikanskt liv har varit unikt dumt. Varför USA har varit unikt dumt de senaste 10 åren. Och han inleder med att jämföra vår tid med den bibliska berättelsen om Babels torn.
Mm.
Som är, ja, hur är den?
Att det är ett torn som mänskligheten börjar bygga som blir så himla högt så att det nästan ska nå upp till molnet där Gud sitter med sitt långa skägg. Och då när Gud ser att tornet närmar sig, då bestämmer han sig för att låta alla prata varsitt språk. Eller alla pratar olika språk, så ingen kan förstå varandra.
Det får inte komma fram att Gud är en skäggig farbror som sitter på ett moln. Då kommer mänskligheten förlora respekten för Gud.
Precis.
Så vi kan inte bygga så höga torn. Då vi måste ha lägre torn så vi är kvar nere på jorden. Och har någon mer så sofistikerad gudsbild om att
exakt,
Gud är någon slags kraft.
Om det kanske finns i allting och sådär. Men egentligen är det bara så liten farbror med ett jättestereotyp farbror med ett vitt skägg. I alla fall så då kan de inte samarbeta längre. Och då blir tornet inte högre än så. Alla går därifrån.
Men det finns någon sån slags allmän bild av att Gud slår sönder tornet, tror jag. Eller så beskriver Heiter, men det står inte i Bibeln rakt ut.
Okay.
Man har tolkat det så i alla fall. Men i alla fall är att ja, det här med att de byggde ett torn upp till himlen, det var hybris, så han straffade dem för att han förvirrade deras språk. Innan pratade alla samma språk. Nu började de prata olika språk och kunde inte förstå varandra och samarbeta på samma vis längre. De vandrade runt bland ruinerna av sitt torn, oförmögna att kommunicera, dömda till ömsesidig oförståelse. Och han skriver då att berättelsen om Babel är den bästa metaforen jag hittat för vad som hände med Amerika på 2010-talet och för det splittrade land vi nu bor i. Något gick väldigt fel, väldigt plötsligt. Vi är desorienterade, oförmögna att tala samma språk eller erkänna samma sanning. Vi är avskurna från varandra och från vårt förflutna.
Mm.
Att han ser då en total social splittring. Inte bara, menar han, för att liberala och republikanska USA har spårat ur då i så här benhård tribalism och blivit två länder på samma territorium, beskrivande som, där man då har olika syn på vad USA är och vad historien är och så vidare. Men att det också då är en allmän splittring överallt av alla gemenskaper. Inte bara mellan högern och vänstern, utan inom högern och inom vänstern. Mm. Inom universiteten, inom företagen, föreningarna, museerna, till och med inom familjer. Och hans förklaring är då, det är bara sociala medier. Det är Jonathan Haidts förklaring. Det här har hänt de senaste 10 åren. PGA, sociala medier.
Okay.
Babel är en metafor för vad vissa former av sociala medier har gjort med nästan alla grupper och institutioner som är avgörande för landets framtid och avgörande för oss som folk. Och det är då att han, den här Jonathan Haidt, han är då, jag vet inte, han kanske är 60 år eller någonting, men han är så uppväxt som en end of history liberal. Att det fanns det här mörkret under kalla kriget, men från då kommunismens fall och under 90 och början av 00-talet i alla fall, så levde vi då typ i den bästa av världar. I techno-democratic optimism, som man kallar det. Den liberala demokratin hade vunnit. Vi var alla believers of the end of history. Att det här är det politiska liberaldemokrati liksom är det slutgiltiga politiska systemet. Det kommer inte komma någon allvarlig utmanare mot det. Och sen kom också den här nya uppfinningen internet som länkar oss alla samman. Så att det är liksom den här teknikdemokratiska optimismen, både liksom demokratin och tekniken liksom som, och de samverkar och förbättrar varandra så där att demokratin och internet går hand i hand på något sätt. Och att i början är då sociala medier då en fortsättning på den här då teknodemokratiska optimismen. Höjdpunkten för den är 2011 med arabiska våren och Occupy Wall Street-rörelsen, skriver han. Att det är så här, oj, vi behöver bara Facebook och Twitter för att demokratisera Mellanöstern. Och man kan adressera ojämlikheten då också bara med hjälp av de här sociala medierna då som kanske Occupy försökte göra. Men den här tiden är också då någon slags slutpunkt för teknodemokratiska optimismen 2011. Att ja, det gick ju inget bra med de här exemplen då, med det var ju bakslag mot arabiska våren som bekant. Och att, jag menar att det var lite så. Det var sista gången någon gillade internet var 2011.
Okay.
Sedan dess har vi alla bara hatat det. Och sett det som ett fängelse. Och Jonathan Haidt menar då på att här så började internet och sociala medierna att undergräva våra samhällen och våra demokratier snarare än vad de hade en positiv inverkan på dem. Han skriver om hur Facebook till exempel i början var ett ganska harmlöst sätt att hålla kontakten med sina vänner. Att det bara i stort sett kunde ses som en fortsättning på posten, telefonen, e-posten. Men skriver han då att gradvis blev användare av sociala medier mer bekväma med att dela intima detaljer om sina liv med främlingar och företag. De blev skickligare på att sätta upp performances och hantera sitt personliga varumärke. Och det var liksom då aktiviteter som kan imponera på andra men som inte fördjupar vänskapen på det sätt som ett privat telefonsamtal gör. Ja, även precis, att det blir mer fokus då liksom på att uppträda och ja, bygga ett personligt varumärke så där, tala till den allmänna publiken snarare än vad fokus då på att ha personliga interaktioner med någon annan. Och kan peka ut det som avgörande med så här olika designändringar då, att Facebook uppfinner gilla-knappen, att Twitter uppfinner retweet-knappen och Facebook uppfinner i sin tur share-knappen då. Mm. Man kan dela. Och sedan får man en newsfeed på Facebook, ett nyhetsflöde. Och de, liksom, de utvecklar en algoritm som lär sig att kasta fram det mest triggande innehållet framför ens ögon. Mm. Det som mest ökar chansen för att man ska interagera. Mm. Det som väcker mest känslor. Mm. Så att nyhetsflödet drar då bort sociala medier från personlig interaktion och drar in det mer i nyheter och liksom och så här poserande och väljande av sida i olika polariserande frågor. Just så där, att det handlar mer och mer om det.
Mm.
Att Haidt skriver det att de här plattformarna blir designade för att locka ut våra mest moraliskt indignerade jag och absolut inte våra mest reflektiva jag.
Nej.
Och han menar då att sociala medier, åtminstone i mer utvecklade demokratier, är negativa för den fortsatta hälsan för demokratin. Att sociala medier förstärker politisk polarisering, främjar populism, särskilt högerpopulism, och är förknippad med spridningen av felaktig information. Och han skriver vidare då att sociala medier på grund av att de fungerar så här och går ut på att generera outrage och känslostormar, så ger de mer makt till troll och provokatörer.
Mm.
Och de ger mer makt till politiska extremer. Att de 10% längst till höger respektive de 10% längst till vänster är då överlägset mest aktiva i sociala medier. Så ja, men så ungefär den här artikeln då. Det är kanske inga nyheter egentligen. Det är väl rätt vanlig kritik som man har hört förut.
Mm, verkligen.
Men det är just det här då att ja, han lyfter fram det väldigt starkt som den stora förklaringen. Att, eller det är bara det. Mm. Liksom. Det är det som är grejen. Och det går ju då kanske att invända mot detta med Haidts tes bland annat för att, ja, men för att empirin eventuellt är lite skakig. Till exempel att till exempel så är det mycket som är likt mellan olika länder, men det är också mycket som inte är det.
Ja.
För att han är ju då väldigt fokuserad på USA såklart. Mm. Och det kanske kan vara så att det pågår någon slags bananrepublikifiering av USA som beror på flera saker än bara att sociala medier finns där, som är Haidts tes. Mm. För det finns ju sociala medier överallt.
Mm.
Ja, men att det är kanske inte lika tydligt i Sverige att förtroendet för alla institutioner har dykt de senaste 10 åren. Att det kanske, jag menar, att det finns fler sådana indikatorer i USA liksom, ja, då, som kanske då väldigt mycket ser ut och falla samman med sociala mediers framväxt. Och det kanske gör delvis, men det är också kanske inte så enkelt liksom, för att ja, men för att liksom Europa och USA är ganska olika och sociala medier finns lika mycket på båda platserna. Mm. Journalisten Simon Cooper skrev en krönika på det här temat i Financial Times med rubriken Why America is Dangerously Polarized and Europe is Not.
Mm.
Varför USA är farligt polariserat och Europa inte är det.
Mm.
Ja, men han menar då på att USA är farligt polariserat och ska inte jämföras med Västeuropa, utan snarare med Turkiet eller Indien, skriver han. Bland annat så jämför han Boris Johnson, Storbritanniens premiärminister, hans liksom, utvecklingen av hans förtroendesiffror jämfört med hur Donald Trumps förtroendesiffror var under hans presidentperiod. Att Donald Trumps förtroendesiffror gick i princip aldrig ner under hans presidentskap. Och hans anhängare avfärdade varje skandal som fake news.
Mm.
Men när då Boris Johnson visade sig ha festat under lockdown, vad den där grejen nu är, Jag fattar inte hur britterna kan bry sig så jävla mycket om det. Men de är helt tokiga över det.
Men de fick inte gå på pub, the pub liksom på lockdown. Och de han då fick göra det.
Mm, ja, men det kanske är det. För att jag tänkte på det att om man jämför med det när Stefan Löfven gick på NK eller vad fan det var.
Mm.
Men det kanske är för att det inte var lika drakonisk lockdown i Sverige. Nej. Men kanske att de hade helt tokig lockdown i Storbritannien. Och då att han hade en fest.
Nej, men det var därför de blev mer arga. Lockdown och fick stå i kö liksom, och fick bara liksom komma in en timme i affären och stå i kö i 3 timmar på meterlångt avstånd. Och, alltså det var väl en massa sådana grejer.
Ja, men precis. Men det här med Stefan Löfven och NK glömde ju vi efter 24 timmar.
Absolut.
Men att britterna har varit helt bindgalna över det här i ett halvår. Men det kanske är...
Men det var också att han skulle köpa en julklapp till Ulla. Vilket gav ett väldigt förlåtande...
Ja, just det.
Sken över det hela.
Ja, det finns säkert massa olika förklaringar till det. I alla fall, det har varit en stor politisk skandal i alla fall då.
Mm.
Att Boris Johnson festade under lockdown, arrangerade en fest, vad det nu var.
Mm.
Och då liksom, men bevakningen av det här, det har gjort att hans anhängare har flytt.
Mm.
Alltså, eller hans förtroende har dykt liksom, hans... Mm. Ja, men så hans nettobetyg... Det gick från plus 29% i april 2020 till minus 52% i början av 2022.
Mm. Spännande skala.
Jag gissar att, är det då att 0% är att lika många gillar dig som ogillar dig? Kanske.
Ingen.
Något sånt borde väl vara. Så plus 29 är då att fler tycker att du är bra. Och minus 52 är då att de flesta, flera säger nej. Jag bara gissar. Skitsamma, poängen är ju då bara att folk trodde på media. Att liksom den amerikanska Trump-högen är helt okuvlig.
Mm. Ja.
Alltså de tror inte på ett ord, CNN säger.
Nej.
Men om BBC avslöjar ofördelaktiga saker om en högerpolitiker så dyker hens förtroende.
Mm.
Alltså det är inte den här då totala parallella verklighetsuppfattningen som det är i USA. När man då lever i två separata världar och förtroendet för andra sidan är noll. Och det skriver liksom Haidt om i sin essä då, där han skyller allt på sociala medier som den nya Babel. Att vi var så många då politiska analytiker, inklusive jag själv, som hävdade att Trump inte kunde vinna valet. Och då förlitade vi oss liksom på intuitioner man kunde ha innan Babel.
Mm.
Som sa att skandaler som The Access Hollywood Tape, där Trump skröt om att han begått sexuella övergrepp.
Mm.
De är ödesdigra för en presidentkampanj.
Mm, mm.
Men efter Babel betyder ingenting någonting längre.
Nej.
Åtminstone inte på ett sätt som är hållbart och som folk är överens om, skriver han.
Mm.
Men, ja, men att det här kanske då att liksom, detta Babel han pratar om som drabbat USAs folk. Alltså det är kanske då något mer än bara att något asshole i Silicon Valley uppfann like-knappen.
Mm.
För Babel finns då inte överallt, eller i alla fall inte på exakt samma sätt överallt. Så det kanske kan vara något mer liksom då än någon mer sjukdom som finns kanske extra mycket i amerikanska samhället än bara like-knappen och för den delen retweet-knappen och för den delen dela funktionen på Facebook. Mm. Och ja. Jag läste ett svar på Jonathan Haidts essä i vänstertidskriften Damage Magazine. Med rubriken Voluntary Twitter Extinction Society. Skriven av en som heter John Therese. Som menar då på att han menar då på att vi saknar en materiell förståelse av sociala medier. Och att vår bristande förståelse märks i vår ihärdiga förvirring när det gäller sociala mediers politiska potential. Att den här naiva utopiska synen på sociala medier för 15-20 år sedan.
Mm.
Den har nu förbytts i en liksom lika naiv eller simplistisk, eller om man ska säga pessimism.
Mm.
Att vi nu liksom då, att vi ser så många av världens problem från politisk polarisering till sexuell impotens till sjunkande läskunnighet som både orsakerna till och konsekvenserna av att vara för online.
Mm.
John Therese skriver att Haidt har rätt i att sociala mediers liksom karaktär, deras dialogiska karaktär, skriver han, i kombination med dess globala räckvidd och algoritmbaserade, dopamindrivna, beroendeframkallande natur kan framkalla upprördhet liknande den som skapats av tidigare religiösa konflikter. Som till exempel de som hjälptes fram av tryckpressen, liksom, den revolutionen.
Mm.
att han, även om man har rätt i det, så är det ändå så att hans orsaksförklaring till vår nuvarande politiska dysfunktion, att sociala medier leder till förlorat förtroende för institutioner, vilket leder till politisk dysfunktion, att det är, liksom, det är en ofullständig förklaring. Att man bara kan dra den, det enkla orsakssambandet, att först sociala medier, sen lågt förtroende, sen politisk dysfunktion.
Mm.
Therese skriver att som med många borgerliga kommentatorer är det som saknas i Haidts redogörelse den ekonomiska sidan av historien. Den extrema marknadiseringen av samhället som definierade 1980- och 1990-talen gjorde västvärlden unikt sårbar för farorna med sociala medier. Upplösningen av voluntary organizations, nedgången av Fordist job stability och med den fackföreningsrörelsen, det religiösa livets död, upplösningen av, ni får ursäkta mina översättningar här, upplösningen av amatöridrottsföreningar, massornas upplösning i allmänhet och uppkomsten av en mångfaldig skara av individer. Allt det här var krafter som skapade efterfrågan på sociala medier långt innan det fanns en produkt som Facebook att förse konsumenten med. Sociala medier kan bara växa i ett tomrum som sociala medierna inte själva har skapat. Så han menar då liksom att sociala medier är alltså de är både ett uttryck för krisen för det sociala som fanns redan innan internet.
Mm.
Men de är också liksom en potent accelerator av den krisen.
Just det.
Så han liksom inte så att han är så här rakt av emot tight, så att han håller med om att sociala medier som de funkar gör den här negativa skillnaden. Men att de ändå behöver det här tomrummet för att kunna ha den här negativa effekten, så att säga. Men att, liksom, att sociala medier är en spegel av det här atomiserade samhället med ensamma individer. Men att det sen då också förvränger det samhället. Att han menar då att internet har förvärrat de redan existerande trenderna under den nyliberala perioden, skriver han. Men samtidigt är internet inte heller enbart ett kommunikationsmedel. Det är i sig en social form. En typ av förening, gemenskap eller en maskin för att skapa föreställda gemenskaper.
Mm. Det var bra
begreppet. Imagined communities, det är väl, jag vet han, Benedict Anderson, om hur nationalism skapas. Att man skapar en föreställd gemenskap som vi kan enas kring. Och internet är en ny social form som också skapar sådana här föreställda gemenskaper. Therese skriver, han skriver att å ena sidan så frodas internet då liksom av den atomisering som den nyliberala offensiven har åstadkommit i samhället. Och att internet då liksom blir en, internet är ersättningsgemenskapen för en värld där alla gemenskapande enheter har pulveriserats.
Just det.
Samtidigt accelererar och till och med befäster internet den atomisering. Och i denna mening är internet knappast en ersättning för de äldre typer av medborgarsammanslutningar vi kände liksom från tidigare, från 1900-talet. Bland annat skriver man för att utträdes- och inträdeskostnaderna i online-världen är extremt låga liksom i vårt nya simulerade civila samhälle, som man kallar det. Alltså, kostnaderna för utträde och inträde i de här gemenskaperna är extremt låga. Han skriver liksom att internet är det idealiska exit-alternativet för ett allmänt exit-samhälle. Det tillåter människor att ha en röst i någon mening, samtidigt som man alltid håller möjligheten öppen att du kan, att du helt kan hoppa av och checka ut. Alltså stigmat som följer med att lämna en Facebookgrupp eller en Twitter-subkultur, det stigmat är liksom ojämförligt med att behöva flytta från ett kvarter för att du var en svart fot under en strejk. Det går liksom inte att jämföra. Han skriver att,
men i och för sig kan det inte finnas drev mot den. Det är väl en grej. Att man liksom, om man säger fel och så i en sån grupp, skulle kunna vara likna hur man var, hur det var kanske mot en svart fot.
Ja, men precis. Men exakt, så är det ju i någon mening, att det är ju ändå på riktigt, så att säga. Det kan ju skada dig på riktigt om du utsätts för sådana drev, liksom.
Men det är ju såklart, som du säger, att det är, finns ingen... också att så här, skapa en profil och säga något och sånt, det är inte alls lika... Du kan liksom bara typ hitta på ett namn och sånt. Du behöver liksom inte riskera så mycket.
Nej, exakt. Och du kan
liksom,
och du kan gå in och ut ur det på ett sätt också. Alltså det är klart, de få som hamnar Det blir ju inte bara en simulation för dem som han blir offer för ett drev, så att säga. Nej. De kan ju dö sociala döden. Ja. Alltså på samma sätt som en svart fot. Mm. Så är det ju såklart. Men det är ändå något, det är inte så här gemenskapande på samma sätt ändå, när man bara kan gå in och ut. Nej. Ur det. Jag kan läsa lite till här. Att, han skriver liksom att, att internet skapar förstås gemenskaper. Från meme-grupper till liksom grupper för matlagningstips. Mm. Men ändå är the thickness, så ändå är tjockleken och tätheten som fanns liksom tidigare i föreningar. Den liksom tätheten finns ingenstans att se online.
Nej.
Att, så här, att kalla liksom gamla tiders föreningar eller liksom, eller IRL-föreningar som finns än idag, att kalla dem för frivilliga är egentligen vilseledande. Alltså det är inte alls så frivilligt, du vet, med facket, eller så frivilligt med grannsamverkan.
Nej.
Eller liksom att överhuvudtaget att vara med i olika sammanslutningar knutna till ditt yrke, din plats, din kyrka och så vidare. Det är inte så frivilligt. Och sen skriver det liksom att kanske internet är bäst att förstå som den första riktigt frivilliga föreningen.
Mm.
Han skriver att varifieringen av det sociala kommer till sin rätt på internet. Och liksom vad han nu menar med det. Men kanske liksom att, jag menar att, det kan bli, att det sociala bara är något man konsumerar.
Mm.
Att det blir så. Det sociala är något du konsumerar. Alltså du kan inte ha konsumentens inställning på samma vis till din bostadsrättsförening eller dina barns fotbollslag. Eller,
nej.
Vet jag, ditt gamla kompisgäng. Sådär.
Mm. Mm.
Men att ja, men att det har något där med liksom varifiering och sociala, att man konsumerar det sociala och man har bara, kan bara ha så här konsumentens enkla icke-bindande kontrakt till det. Att jag sitter där och tittar på mina kompisar och ja, sen loggar ut. Och John Therese menar då på att USA är extra mottagligt för de här negativa effekterna av sociala medier som Haidt beskriver, för att det då är ett så, det är ett samhälle som där all form av individualism uppmuntras och man är inget annat än ensamma individer.
Mm.
Att varje dag flyttar amerikaner sina hem hundratals mil från där de föddes och där deras föräldrar en gång bodde. Och det gör att det sociala livet på grannskapsnivå är väldigt så här flyktigt och tillfälligt. Vi har få delade sociala rättigheter, känner inga sociala skyldigheter. Vi har färre vänskapsband än vad man hade förr, mindre familjer än vad man hade förr, mindre och mindre sex. Det är bara en sån då allmän kris för det sociala.
Mm.
Och då är det kanske liksom, om man blir mer sårbar då liksom för de här, för online på något sätt då. Han skriver inom parentes att han har en gratis idé för ett forskningsprojekt, och det är då att han menar på att de här, dessa liksom fakta tyder på att sociala medier är mer skadliga för rika moderna länder än fattiga, mer traditionella länder.
Mm.
Att Filippinerna har extremt höga nivåer av användning av sociala medier, men storleken på filippinska familjer och det faktum att cirka 37% deltar i mässan varje vecka, i högmässan varje vecka, i gudstjänster varje vecka, det tyder på att sociala medier sannolikt kommer att ha mindre skadliga sociala effekter där än i USA.
Mm.
Även om det finns, även om det används, så har det inte lika skadliga effekter.
Mm.
Och det här är ju bara en hypotes.
Ja.
Men att det borde forskas på det.
Ja.
Alltså om det specifika tomrummet som finns kanske i västvärlden och absolut mest i USA leder till att sociala medier får vissa väldigt negativa effekter. Att det kanske inte är likadant i ett mer traditionellt samhälle, möjligtvis då. Ja, men så i alla fall, så den här John Therese menar väl då på ungefär att det kanske stämmer att sociala medier har accelererat dumheten på vissa speciella sätt. Men i botten beror dumheten då på att det saknas en organiserad arbetarklass.
Jag tycker alltid när folk pratar om det där liksom, att det fanns fackföreningar och grannskapsföreningar och, så kan man liksom inte låta bli att själv tycka att det låter så jävla tråkigt, att det låter som det värsta som finns att vara med i en sån grannförening eller liksom, tänk liksom hur tråkigt det är att gå på ett bostadsrättsföreningsmöte eller liksom ett föräldramöte eller något sånt där. Mm. Och tänk då att ha ännu mer sånt 24/7, att det känns så himla hemskt.
Ja, precis. Man är ju ingen föreningsmänniska, så det är lite konstigt att hålla på och ropa på det. Man känner väldigt starkt att man inte är en föreningsmänniska.
Men, och också, men var det så verkligen? Eller jag menar, det kanske var som är i USA. Jag tycker liksom inte heller att jag känner igen det från liksom min egen barndom. Eller liksom att var det så att, alla, att folk var med i föreningar mer? Liksom?
Det tror jag ändå. Alltså, men som sagt, jag tror att det tomrummet, det kan nog stämma att tomrummet fanns så att säga då innan internet. Mm. Men jag tror ändå att det har varit en sån utveckling under många decennier. Alltså en stor grej i Sverige har ju ändå varit så här partiet.
Jo.
Och det kan ju jag ändå komma ihåg. Så här mera rester från när jag var liten. Ja, du ska gå på någon slags unga örnar-aktivitet.
Ja.
Och att så vet man ju ändå många i en släkt som var sossar på ett sånt vis. Att de var inte akademiker, men det var så här arbetarnas bildningstradition. Och man hade möten och gick på utbildningar och...
Mm.
Alltså, att sånt har funnits mer, tror jag. Och att det var mer levande så här lokala communityn kanske, där man hade olika aktiviteter. Man visste vem ens lokala politiker var.
Just det, men det kanske också fanns byalag eller folkets park eller folkets hus och sånt. Kanske mer att...
Ja, men verkligen.
Att det var alltid en... Jag kommer ihåg att det alltid var en vårfest i byalagets lokal. Mm. I min pyttelilla by där jag bodde. Mm. Där man alltid åt samma mat som var nässelsoppa med ett ägg. Och det var liksom en överskjutsmatt.
Ja, men det, men ja, det är som du säger då, det är lite pest eller kolera. Vill man ha det så, eller vill man ha det som nu? Att man sitter och radikaliseras på Facebook. Och bara är helt vansinnig på alla människor man nästan aldrig träffar längre, men man ser vad de skriver på Facebook och blir helt galen. Det är svårt att säga. Ja, precis. Det var, jag vet inte, vilket är det minst jobbiga av två dåliga alternativ. Var tvungen att vara en föreningsmänniska eller vara den här ensamma rasande människan framför blått ljus.
Men det är de två liksom förklaringarna vi har till att folk blir dummare. Det är liksom då antingen att det beror på sociala medier. Eller är det att det beror på en för dåligt organiserad arbetarklass. Eller menar för lite föreningsliv bland arbetarklassen.
Politik för, ja precis. Det saknas bara
ett mys i ett vänskap.
Gemenskaper mer brett. Och,
att man är liksom i, på lokala kvarterskrogen och sitter där och pratar med varandra och sånt.
Ja, precis. Så att då blir man förankrad i något annat än vad man bara blir förankrad i sin newsfeed.
Där, just det.
Där liksom, man bara håller på och läser Katarina Janouchs liksom rasande uppdateringar. Vi kan bara säga lite information för er som lyssnar i gratisfeeden, att det är så att Stormens utveckling utkommer med 5 avsnitt i månaden, varav 2 läggs ut här i gratisflödet. Så vill ni höra samtliga avsnitt, alla veckovist utkommande ordinarie torsdagsavsnitt, plus då lyssnar favoriten, den månatliga bonuspodden Frågelådan, där vi är med alla tre och svarar på frågor från lyssnarna, så måste ni teckna en prenumeration då på underproduktion.se/stormensutveckling, och den kostar endast 29 kronor i månaden. Så det är nästan gratis. Och går ni in på underproduktion.se/appar så finns det också väldigt pedagogiska videoguider för de olika poddapparna. Ni kan välja ut av vilken som är er egna favoritpoddapp, och då ser ni en videoguide för hur man lägger in flödet i sin poddapp, så man kan lyssna direkt i appen istället för att lyssna på webbsidan på underproduktion.se. Så det är att föredra för smidigt lyssnande. Så gå in på underproduktion.se/stormensutveckling och teckna en prenumeration.
Jag har kollat på en dokumentär på Vetenskapens värld om magiska svampar som heter Frisk av magiska svampar.
Mm.
Och den här dokumentären har lett till att jag har kommit fram till en spaning om synen på droger i samhället. Och det är en spaning som är byggd på feeling och anekdotisk bevisföring.
Mm.
Men jag tänkte börja med att prata om min personliga relation till droger. För att det är så att jag har aldrig varit intresserad av droger. Varken liksom praktiskt eller teoretiskt intresserad.
Mm.
Jag har liksom ofta umgåtts med folk som har använt olika former av droger. Bott med folk som tar droger. Haft många nära vänskapsrelationer med folk som brukar droger. Så det verkar som att jag är ointresserad av narkotika, men intresserad av narkomaner.
Mm.
Känner inget begär alls till droger, men känner ett begär till drogbrukare.
Mm. Ja, det är konstigt. Det är verkligen det sämsta med droger, skulle många säga, tror jag. Drogbrukarna.
Jag känner mig likgiltig inför pillret som ligger i handflatan, men livligt intresserad av personen vars arm sitter fast i handen.
Mm.
Man kan då fråga sig, varför har jag inte varit intresserad av att ta droger?
Mm.
Och jag tror det handlar om lite olika saker. En del handlar om hypokondri, alltså att bara vara lite rädd för att få en obehaglig upplevelse. En annan anledning till att jag inte har tagit droger särskilt mycket är då att jag har en ganska utpräglad vanemänniska.
Mm.
Alltså att jag gillar att göra samma sak. Till exempel gillar jag att äta samma mat. Jag beställer nästan alltid samma lunch till exempel på mitt lunchställe. Och har gjort det liksom i 4-5 år. Så är det liksom att jag alltid bara ätit en nummer 2A på menyn.
Ja, just det.
Och han som jobbar där till och med sagt till mig så här, du vet att vi har andra rätter än nudelsoppa med tofu. Och då känner jag, varför ska jag experimentera med en annan vietnamesisk soppa när jag vet att den här vietnamesiska soppan är god?
Och så har du känt med öl också.
Exakt, varför ska jag dricka något annat än en stor stark? Det kan verkligen känna.
Ja, men, eller ta någon annan liksom något annat rusningsmedel.
Exakt, precis. Om jag vet att det är så pass kul att dricka alkohol, varför ska jag då prova? Eller jag har liksom inte känt en sån så här, men jag kanske ska laborera. Så kanske vissa människor mer är då. Att man känner en slags experimentlusta på ett annat sätt. Och en tredje del till att jag inte har ägnat mig så mycket åt att ta droger i mitt liv är då liksom rent ointresse. Att jag liksom har varit ointresserad av den upplevelsen på samma sätt som jag är ointresserad typ av att kanske tävla i bilkörning.
Mm.
Också rymden är en sån sak som jag alltid varit väldigt ointresserad av.
Mm.
Och om någon skulle fråga mig, liksom, vill du åka ut i rymden? Då skulle jag liksom inte vilja göra det. Men jag förstår att liksom, det är klart att det hade varit intressant. Men jag kan liksom inte uppbringa ett eget intresse för det.
Du skulle inte göra det gratis? Liksom,
jag skulle inte göra det om jag fick pengar heller. Åka till rymden. Om det var liksom så att vi skulle behöva vara tvungna att åka till rymden på något sätt, hade jag 100% bara tagit livet av mig. Alltså jag hade mycket, mycket, mycket hellre dött än behövt åka i en rymdraket. Det är nästan det värsta jag kan tänka mig.
Mm.
Alltså att behöva bo på Mars till exempel. Jag tycker det är det, ja, det är det absolut. Det är det värsta jag kan tänka mig i hela mitt liv.
Jo, men det är klart. Det är ingen som ska bo på Mars. Men jag bara tänker så här, rymdturism, sånt, alltså såna, alltså miljardärer kanske betalar jättemånga miljoner för att göra rymdturism. Och åka upp och bara känna tyngdlösheten och sen åka tillbaka. Jag vet inte vad de gör. Men du hade inte tagit emot en sån resa som en present, så att säga.
Nej, det hade inte gjort.
Mm.
I alla fall, av alla droger som jag har känt mig ointresserad av så har jag alltid känt mig mest ointresserad av hallucinogena droger.
Mm.
När folk berättar en upplevelse av hallucinogena droger, till exempel, jag såg ett lila rutmönster i hela naturen.
Mm.
Så känner jag så här, okej. Okay. Det låter liksom inte så här. De får mig inte det när de berättar en sån sak. Jag har inte liksom känt en automatisk dragning till det, helt enkelt.
Mm.
Och det är liksom att jag kan, just faktiskt när det gäller hallucinogena droger, så kan jag liksom förstå teoretiskt att det är jätteintressant och så, att typ så stänga av hjärnans kontrollcenter, att hjärnan hittar nya banor och sådana saker. Alltså, jag förstår det då, men jag känner det liksom inte i magen.
Mm.
Det är som att någon skulle, om någon föreslår mig att ta liksom, hade sin gärna droger, så är det som att någon skulle säga så här, ska vi öppna, ska vi säga den här datorn och öppna den och se hur den ser ut inuti.
Mm.
För det är ju liksom jätteintressant, det kan man förstå, att det är jätteintressant att förstå hur kanske en dator fungerar. Så här. Det kan jag förstå, men jag känner liksom inte att jag vill göra det, som jag menar.
Att det inte är intressant för dig, eller du kan förstå varför det anses intressant.
Ja, exakt. Jo, men absolut. Det är klart att det skulle vara intressant att liksom förstå det här och se hur det här funkar och så. Alltså det är objektivt sett, är det klart att det är intressant.
Mm.
Men jag är så uttråkad så att jag har liksom redan zonat ut, alltså bara av tanken. Jag har liksom tappat koncentrationen bara på tanken att behöva göra det. Och det känns som slöseri med tid. Alltså det känns tråkigt. Alltså jag tänker på ett sånt rutmönster så känner jag liksom ingen... Det känns inte... Ja, det känns som slöseri med tid, typ.
Mm. Ja, om det bara är rutmönstret. Men om det är det här att man får en sån då sinnesutvidgande upplevelse och bara förstår vem man är i universum.
Mm. Mm.
Är tanken på det så att du bara somnar... Bara när du tänker på det, hur tråkigt det vore.
Nej,
och förstå allt.
Nej, det förstår jag. Alltså jag förstår det jätteteoretiskt. Det förstår jag att det är jätteintressant och jättebra. Och det är jag jätteför och så vidare. Men jag känner inte själv så här, nu kör vi liksom.
Mm, mm.
Jag känner mig så här, bara, ja, jag känner nog mig för något annat då.
Mm, mm.
Ja.
Okay.
I alla fall. Som många har noterat så är det så att droger på senare år har blivit mycket, mycket mer förekommande och accepterat i samhället.
Mm.
Har du, det här är ju bara också källa feeling, men det känns så här som att det används mycket, mycket...
Gud, ja.
Ja.
Eller, ja, precis. Jag tycker verkligen, verkligen att det verkar vara så att om man jämför med för 10 år sedan att... Jag bodde i Stockholm mestadels mellan att jag var 20 och 30 och man kanske var ute ganska mycket. Och det kändes som att droger, det var något man sprang på ibland, men inte så ofta. Och det var så lite ett event ifall droger var något som du snubblade sig över. Men att det nu bara en sån här, att det blev mycket mer så här som en vanlig grej för bara vanlisar som kanske bara är studenter eller whatever, att man så här, nu när man går och dricker öl på Carmen ett gäng så går man in på toaletten och drar kokain.
Mm.
Att det är
precis,
så att det blir mycket mer svennigt och vardagligt.
Exakt, som de här ett tecken på detta är att jag försöker lansera en intressant personlighet genom att säga att vi inte är intresserade av att ta droger.
Mm. Och det hade inte varit intressant förut.
Nej, det hade inte alls varit intressant, men nu är det
nu blev det väldigt intressant.
Nu är jag jättespeciell genom att berätta det här. Nej, men jag ska berätta lite hur det är idag med droger i samhället. Och som sagt så vet inte jag, men det här är då hur jag tror att det är nu för tiden.
Vi har inga siffror direkt nu, utan,
nej.
Men vi har 2 anekdotiska känslor.
Vi har jag har vibbat in på att vibbarna jag får från resten av samhället. Jag är ju en småbarnsmamma, så jag har ingen förstahandsinformation om detta. Men jag tror att det är så här nu för tiden att när man har gjort ett grupparbete... Men har tjejer från sin nya socionomklass.
Mm.
När man ska gå ut med Amanda och Linnea och Sandra för första gången. Så går man med dem in på toaletten och drar en lina kokain.
Mm.
När man är en reklamare i en medelstor stad. Efter att man har gjort klart en reklamfilm så gör man en ayahuasca-ritual. Med sina kollegor för att ladda om batterierna.
Mm.
Sen gör man en till reklamfilm, sen gör man en till ayahuasca-ritual, sen gör man en reklamfilm, sen gör man en ayahuasca-ritual och sådär. Ja. Exempel nummer 3 på hur det är nu för tiden är att man är på en fest och då tar man en blandning av ketamin och MDMA. Lite ketamin och lite MDMA.
Mm.
Och sen går man bara runt på festen och myser för att man kan inte prata. Och ingen annan kan heller prata för de har också tagit lite ketamin och lite MDMA.
Mm.
Och sen ser man en person som man känner igen i mängden. Och då är det tränaren till ett stort svenskt fotbollslag.
Mm-hmm.
Och det är inte så konstigt att han är där och tar lite ketamin och lite MDMA.
Mm. Okay.
För alla segment av samhället är där.
Okej, okay. Ja, specifikt det blev. Men
det här är inte,
nej.
Det här är bara en vibb.
Det är bara en vibb, ja precis. Mm. Men då som att, ja exakt. Vi kan nog sluta oss till att det är exakt så.
Mm, så
som din vibb säger.
Så har det varit under de senaste 10 åren och det har alla märkt att det har blivit så. Men nu har vi kommit ett steg till i samhällets syn på droger, och det är att även liksom etablissemangets syn på droger och liksom vetenskapens syn på droger har blivit mycket mer positiv.
Mm.
Jag vet inte om du vet det, Ola, att det talas om en revolution när det gäller behandling av depression och posttraumatisk stress. Forskare använder magiska svampar och ecstasy för att behandla de här sjukdomarna.
Mm.
Det talas om en revolution när det gäller behandling av depression och posttraumatisk stress. Forskare använder magiska svampar och ecstasy för att behandla de här sjukdomarna.
Mm, det här var från Vetenskapens värld.
Mm.
Som sagt heter den här avsnittet Friska av magiska svampar, det sa jag innan. Men hela det här avsnittet är typ bara liksom en timmes reklamfilm för så här hallucinogena droger. Jag säger inte att det är fel, jag bara menar att det var, jag har aldrig hört så mycket positiva saker att säga som någonting.
Det är ju ett helt annat Sverige än det vi växte upp i.
Ja, det är det verkligen.
Att SVT sänder en timme långa reklamfilmer för knark.
Men jag tyckte, liksom, oavsett om det var det här, vad ämnet än är, så var det så otvetydigt positivt. Alltså vilken vetenskap man än pratar om, så brukar man alltid vara lite såhär, det verkar såhär, det är helt okej och det är ganska bra, det kanske funkar rätt så bra. Såhär. Men här var det att det funkade så jävla bra. Det var så otroligt positivt, allting liksom. Så här berättas det om patienten Steve som har fått en behandling av psilocybin, som är ett ämne som finns i magiska svampar. Jag vet inte om man säger det på svenska. Psilocybin kanske.
För Steve har studien förändrat hans liv. Drygt 2 år efter behandlingen är han inte längre deprimerad.
One session of psilocybin is as good as 10 years of psychotherapy.
Mm, bara en session är lika bra som 10 år av terapi.
Mm.
Här är ett annat citat från forskaren Rachel Yehuda som berättar om en studie där hon har använt MDMA för att bota posttraumatisk stress.
The results were fantastic. We don't have other treatments that offer us this level of an effect.
MDMA har hon använt.
Mm, exakt.
Det är... Men det lustiga är att Dr. Yehuda var med i Gina Dirawi lever och dör också.
Är det sant? Och ja. Sa att hon skulle bara ta ecstasy?
Nej, jag tror att det var hon. Alltså, det var fan Yehuda. Hon lät så där också.
Ja,
och okay. Det var hon som kom med lösningen då, att Gina Dirawi hade problem med
posttraumatisk stress.
Eller så generational trauma på grund av sin palestinska släkt och liksom vad de har utsatts för. Och så hon pratade om det då. För att jag pratade om det här i förra avsnittet av Stormens utveckling. Mm. Om Gina Dirawis nya tv-program. Men okej. Okay. Men jag vet inte om...
Det är säkert samma person.
Var det då att hon smög ner MDMA i Gina Dirawi? Var det därför Gina Dirawi gillade henne bäst?
Jag tror att... nej, men alltså det är ju liksom, det är inget speciellt konstigt med det här. Det var bara att det funkade svinbra.
Mm.
Att ge deprimerade människor extra, så de blev jätteglada. Det låter som att jag är raljant nu, det är jag faktiskt inte. Utan jag bara berättar att det var väldigt positiva nyheter. Från etablissemanget om droger. Mm.
Man fattar att det funkar på kort sikt i alla fall.
Ja, det förstår.
Men ja, okej. Okay. Nej, men jag antar att det är någonting de har gjort ordentligt och över tid.
Ja, det var en sak som jag tyckte var lite kul. Det är med en kvinna som heter Bera Yassar Klosinski. Och hon är då en forskningschef som driver forskning om MDMA och att behandla depression med MDMA i 10 länder.
Mm.
Och så berättade hon i dokumentären att det här är liksom inte bara ett jobb för henne, utan det här är också liksom djupt personligt.
This work is really personal for me. I was very socially anxious when I was growing up. I studied a lot and did not have a lot of friends. So when I came to Stanford, it was an opportunity for a change, and I decided to become a social butterfly. So part of my metamorphosis was finding psychedelics at Stanford.
Mm. Så hon var en töntig person, en plugghäst utan vänner. Men när hon kom till Stanford så bestämde hon sig för att ändra på det. Och en stor del av hennes metamorfos var att hon upptäckte psykedeliska droger. Mm. Så psykedeliska droger hjälper inte bara mot depression och PTSD, utan droger kan också hjälpa mot att vara töntig.
Mm.
Och det här visste vi ju redan. Det här visste ju alla redan. Det är en slags liksom allmän folklig kunskap att det kan vara ett direkt botemedel mot att vara en tönt.
Mm, mm.
Men det är ändå en förändring liksom, att forskare säger det. Mm. Det har varit mer så här liksom, street wisdom.
Ja.
Och nu är det då liksom en forskare från Stanford som säger det. Hur som helst, trots all den här positiva, otroligt positiva informationen man får i den här dokumentären då, om liksom till exempel hur deprimerade människor blir liksom friska och sådär, så känner jag liksom fortsatt, kan man säga, oavsett de här, alla de här positiva vittnesmålen, så känner jag kvar min känsla då av att vara osugen.
Mm.
När till exempel Steve berättar om då hans livs mest positiva upplevelse, som är då en svamptripp, som han beskriver så här.
The colors and sounds and dimensions that are opened up to you in the course of the experience are just indescribable. Take anything you've ever seen, even in your mind, and expand that a million times and add in colors that you cannot imagine being. It was like being inside a kaleidoscope.
Ja.
Nej, men alltså det är säkert, det är liksom det enda jag kan liksom, det jag kan associera till är liksom att jag har liksom tittat i ett kaleidoskop och det var inte så kul, och när jag när jag gjorde det så tänkt, jag har aldrig tänkt då så här.
Mm.
Wow, jag önskar att jag var inne i det här kaleidoskopet.
Mm.
Eller wow, jag önskar att tiden skulle stanna när jag tittar här.
Mm.
Eller något sånt.
Mm.
Det känns. Men alltså, jag menar, jag kan säkert tänka mig att det är. Jag menar, det är det här. Teoretiskt förstår jag det.
Mm.
Men jag känner inte suget när jag hör den här berättelsen till exempel. Men då är det så här, han ska berätta. För det är inte bara det att man ser olika färger och sånt. Utan det är ju också precis det här liksom att man får liksom en viktig kanske insikt om mänskligheten, eller tänker på ett nytt sätt kring sig själv och världen och så liksom. men vad är då den här liksom jätteviktiga insikten som Steve får här då?
But there came a point where I just felt this expansion of emotion, almost as though my heart was opening up, and it built and it built and it built to the point where just all exploded in what I can only describe as a feeling of life. That is the kind of realization that I had, that is it. Everything is love.
Vad sa han där?
Den realizationen han fick var att everything is love.
Ja.
Och då kände jag så här att det visste redan jag. Jag visste redan det, att allt är love och att vi liksom är små partiklar som är separerade men ändå sitter alla ihop och så.
Mm. Okay.
Liksom att det får mig inte att,
nej.
Everything's love får inte mig att vakna till liksom, som det får inte mig att tänka så här, åh liksom, oj fan, det liksom har jag aldrig tänkt på att det skulle kunna vara så.
Okej, okay, jag kanske inte har samma intuitiva förståelse för att everything is love, fast, men det är igen det här att varför, det säljs in med sån jävla tacky new age estetik.
Musiken alltså, här i bakgrunden.
Musiken, men också hur de beskriver det, alltså orden och alltså det att kaleidoskop och de här färgerna och everything is love, att det bara känns som att jag vet inte. Ja, men det känns väldigt det är något tacky med psykedeliska droger. Man gillar inte estetiken kring det då.
Men jag tror att det är liksom på riktigt och jättebra.
Mm.
Och nu säger då vetenskapen också att det är jättebra. Och etablissemanget säger att det är jättebra. Och att jag, liksom, jag tror på det som koncept. Så här liksom.
Mm.
Men jag fortsätter vara ointresserad. Liksom.
Mm.
Så vad jag menar.
Mm.
Så liksom. Min spaning är då liksom att det här skiftet, att liksom även så vetenskapen, etablissemanget ser fördelar med droger, hur förändrar det livet för en sån som mig då, som är djupt i grunden ointresserad av droger. För kanske så här, när droger var mer tabubelagt, då är man kanske lite duktig i samhället om man inte är intresserad av droger. Sen när droger blir lite mer vanligt så kanske man är lite tråkig eller så, om man inte tar droger, men det är liksom inget mer än så. Men nu har vi kommit till en punkt där liksom vetenskapen är pro-droger. Och då har det liksom blivit så här att en person som inte tar hallucinogena droger, som jag till exempel, då är det att man nästan är slapp. Jag har liksom kommit till en punkt där man är som en person som inte använder tandtråd. Så det är liksom som att man är någon som inte anstränger sig tillräckligt för att utveckla sig själv. Typ som en person som äter väldigt mycket mättat fett och liksom inte bryr sig, och folk är så här, men vad fan, du mår ju, du får ju liksom sämre hälsa, ditt liv blir sämre. Man är en sån person som liksom bara sitter och äter så här ostmackor hela dagarna och liksom vägrar bara liksom expand your mind och liksom kanske få någon jätteintressant insikt. Och liksom bara, ja men typ så här, man blir som en sån person som liksom Folkhälsomyndigheten har sagt till att man ska gå en promenad varje dag, men man sitter ändå stilla hela tiden. Typ så här, du hade kunnat bättre. Det är den inställningen nu man har till någon som inte tar droger. Det är liksom att det blir som så här, det blir som ett dåligt samvete för mig nu att tänka på hallucinogena droger. Liksom att,
men det är jobbigt att det blir en del av det här jävla livspusslet. Alltså att det har varit en sån stressgrej. Att man tänker att det ska ju vara en sån grej där man precis inte är nyttig och inte den här perfekta nyliberala subjektet. Men då man får liksom drop out från det en sekund. Men det är också en sån då, precis, en sån grej som man måste hinna med. Och,
det är liksom som att, det är som att liksom vägra sinnesutvidga sin hjärna på ett jätteintressant sätt. När man kan göra det. Det gör liksom att, att man känner sig som en sån liksom lågpresterande, oföretagsam, liksom passiv, håglös person. Men för mig nu,
att det är Anders Hansen och knarka nu liksom, ja, eller vad man säger.
Exakt, precis.
Och att det är, man måste göra det för liksom att så här, optimera sig själv och
precis, vara. Det är liksom så att för mig nu, efter jag har kollat på det här programmet, så blir det som att när jag tänker på hallucinogena droger, så blir det för mig som att tänka på att jag borde träna. Det är liksom den känslan, det är så lite dåligt samvete. Så här, någon gång måste jag liksom ta tag i det, att gå in i ett mörkt rum och sätta på mig en ögonbindel eller proppa i mig en handfull svamp. Det har jag hört är det bästa sättet att göra det. Lägga sig på golvet. Kanske efter semestern kanske jag kommer hinna ta tag i det. Eller kanske efter, kanske nästa nyår, skulle jag kunna liksom efter nyår kunna göra ett sånt löfte att jag ska verkligen, då ska jag börja med det. Då ska jag bli en sån uppstyrd person som liksom tar hand om min egen sinnesutvidgning. Men samtidigt så liksom blir jag, så kommer jag aldrig dit liksom. Att det blir liksom bara liksom sånt uppskjutet löfte att jag ska bli en sån person som tar hand om min sinnesutvidgning. Men jag hamnar aldrig där, utan jag förblir den här liksom dåliga personen i samhällets ögon. Som har ett jätteoutvecklat, liksom, ett väldigt liksom trång hjärna.
Okej, det var det. Har du något att tillägga?
Jo, jag kan säga en sak, och det är att jag ska ju komma ut med en ny bok i höst som handlar om astrologi, som heter Liv Strömqvists astrologi. En astrologibok även för dig som hatar astrologi, är taglinen som jag själv har hittat på. Vad tycker du?
Bra.
Tack. I alla fall, och nu så kan man gå och nu så kan man kan förbeställa den om man vill vara liksom säker på att den ska komma i lådan direkt när den kommer ut. För då kommer den i augusti. Så man kan liksom gå in på Adlibris och vad heter det? Liksom köpa sin bok redan nu. Så gör det. Det kan vara en mysig present också. Jag tror att man kan beställa den till någon annan. Det är ju en rolig överraskning. Att den kan liksom komma hem till en annan person.
Precis. Ja, det får ni se till att göra. Både köpa några ex själv och skicka ut några till olika människor i ett nätverk. Men det var väl det. Jag kan ge en kort shout-out om att jag är med i P3-klubben. också. Var med, eller var med i avsnittet förra veckan.
Du var jätterolig.
Ja, det, det var vad det var. Men,
det var kul.
Så jag kan bara meddela det. Om man vill höra när jag pratar mer. Ah, ja, det var i alla fall det. Tack så mycket för att ni lyssnar på Stormens utveckling. Vi är tillbaka igen om en vecka. Hej då.
Hej då.
Det här är Stormens utveckling. Det här är Stormens utveckling.